Klubben är tillbaka med ett nytt avsnitt och tillbaka är vi även i Aftonbladets studio, vilket innebär att ni som vill kan hänga med oss live varje tisdag klockan 9.00. Och med oss menar ju då såklart Per Boman och Pontus Wernbloom och mig, Malin Wahlberg. Pontus, hur är läget?
Det är bara bra. Hur är det med dig?
Jo, jag mår bra. Härligt att vara tillbaka.
Ja, men det tycker jag. Mycket har ju hänt sen sist, eller vad säga. Så länge sedan är det inte vi sände, men framförallt har vi satt ihop och det är alltid lika jävla trevligt, tycker jag.
Mm. Absolut. Ja, det är bra med mig. Jag hade lite ångest i natt för jag skrev Djurgårdens match igår. Och jag, när jag läste den sen några timmar senare, kände att det var en jäkla bitter text. Sur text. För att jag kände att jag är så orolig för att det inte ska bli någon. Eller jag vet ju att det inte, förmodligen inte kommer bli någon guldstrid. Så det blir så här personligt. Jag känner mig personligen sviken av lagen bakom Sirius som inte tar nog med poäng. För att det är som att de gör mig illa mer eller mindre. För att jag vet att min höst kommer bli tråkigare om inget lag skapar någon typ av spänning. Så när Djurgården då förlorar mot VSK så tycker jag framförallt synd om mig själv då. För att den här spänningen försvinner. Och därför kände jag mig att, så läser jag texten och känner att ja, det var en sur, riktigt sur text som en sur människa har skrivit.
Fast du ska ju vara sur. Du ska inte vara solig och sådär. Det är ju exakt så vi vill ha. Det är bitter och lite arg.
Ja, men det är lätt. Det ligger i min natur.
Pontus, vad har hänt sen sist då?
Vad som har hänt sen sist? Mm. Ja, styrräntan ligger väl på 1,75. Bianca har skaffat ny pojkvän igen. Folk har börjat svara på sin mail nu efter sommaren, det tycker jag om. Och personligen inte så mycket egentligen. Jag knegar på, eller vad säger jag, inte alls det, utan jag spelar en del golf och tycker att livet är underbart. Och så gillar jag att vi går mot mörkare tider. Jag gillar inte när alla är så jävla glada och soliga hela tiden. Jag gillar när svensken blir lite dyster och sådär. Jag själv satt på vägen hit och började lyssna på min Fred Åkerström och lite sånt där. Och då mår jag som allra bäst. När jag var yngre så tyckte jag att det var lite jobbigare. Men nu har jag börjat gilla den delen av året när man får bli lite... Jag är fortfarande glad på utsidan, men lite mörk inuti. Jag tycker om det.
Boman, du sitter och nickar. Du längtar också efter mörker.
Nej, jag längtar inte efter mörker. Men jag kan känna igen mig i det att det kan vara skönt att sätta sig i den sånt mental sinnesstämning där man liksom gonar in sig lite i mentala grejer och mörka grejer. Så det kan vara skönt, det kan vara bra. Får man nu se det i kroppen.
Och sen i allsvenskan också är det ju rätt gött, tycker jag, med strålkastarljus, det blir mörka matcher och sådär. Det är inte bara pangväder hela tiden. Nu ska det spelas med snålblåst plus 7 grader och regn och strålkastarljuset bara över hela planen. Tittar man upp i det, man blind i 3 minuter. Jag gillar det, finns någonting med det. Det
är intressant. Per Karlsson sa en gång till mig angående att han saknade Råsunda jättemycket för att han saknade det naturliga mörkret på Råsunda som inte fanns på Strawberry liksom, eller på någon av de nya moderna arenorna, utan det här liksom riktiga höstmörkret som gjorde att det... Ja, men jag tycker också att det finns ju bara på de små arenorna numera. Liksom.
Vi kan väl fortsätta då med mörkret som du kände efter VSK Djurgården. Vi pratade ju faktiskt om det innan, Boman, att trots att Djurgården vann med 6-0 så kände vi oss inte säkra på att de skulle vinna den här matchen, och det gjorde de inte heller.
Nej, framförallt får man ge beröm då till VSK som liksom kan använda den här traumatiserande käftsmällen på tre arena som någon typ av morot för att göra det bättre i matchen efter. Det är inte givet. Första minuten så var de ju helt väck i sig, och där kunde Djurgården gjort 2 mål på 1,5 minut mer eller mindre Djurgården. Men därefter så skapade de en matchbild som är jättejobbig för Djurgården. Alltså från att ha världens mest behagliga uppgift på hemmaplan förra veckan så blev det jättejobbigt. De är ju experter på ett riktigt grisigt liksom man-man-spel där man går upp fult i ryggen eller hårt i ryggen, när man skaver, när det bara känns jobbigt för motståndarna. Det tycker jag var imponerande att de lyckades skapa det, VSK.
Hur kan det vara så stor skillnad då på några dagar?
Ja, men jag tycker Boman sätter fingret på någonting där i början. Den första minuten har ju Djurgården 200-procentiga målchanser. Gör de 1-0 där, vilket Teno borde göra. Han liksom träffar smalbenet, och det är egentligen den enda kroppsdelen som man kan missa målet från i den vinkeln. Han står liksom på mållinjen och får den över ribban eller utanför målet. Gör de mål där så är jag rätt övertygad om att det där kanske slutar 6-0 också, med tanke på VSKs ingång till den här matchen, att nu ska vi hålla tätt i början och sådär. Och så hade de åkt på en 1-0 där, då hade det kunnat sluta annorlunda. Men sen, precis som Boman säger, så tycker jag att de gör en jättefin match efter det, och sen efter att de får 1-0. Det är ett par farligheter med Liens dubbelchans bland annat, men så mycket mer än så lyckas ju faktiskt inte Djurgården vaska fram. Och Ja, jag vet inte med Djurgården. Jag tycker att i stunder är de så jävla bra. Men sen har de här bottennappen då, som igår, eller matchen då, som man visserligen vann mot Degerfors, där man presterar jättedåligt. Och det är klart, då är det ju en styrka att vinna, men det lyckas man ju inte med igår. Så att, ja, de är lite för mycket upp och ner i prestationerna. Och jag ska inte säga att jag är orolig för Djurgården, för de kommer alltid vara där uppe, tror jag, mer eller mindre, för att de har så pass bra lag. Men de behöver nog se över sina prestationer emellanåt, framförallt då på bortaplan mot sämre motstånd.
Ja, men de har jättesvårt att vända underlägen och svårt att vända matchbilder som inte är till deras fördel. De är ju väldigt bra på att blåsa av motståndarna banan på hemmaplan, framförallt även vissa matcher borta. Och när det inte lyckas så tycker inte jag att det finns alltid sådär jättemånga andra idéer, mer än att man hoppas att Bo Hägglund kan nå lien liksom, eller sådär. Alltså det är inget dåligt lag. Jag tycker faktiskt att Djurgården, jag vet att det finns en kritik mot deras yttrar och även andra lagdelar och sådär, men många, det är inte liksom, det är många där laget som har spelat länge tillsammans ändå, eller det är många som har varit ganska länge i Djurgården. Jag tycker att de borde ha en mycket jämnare prestationer, så att det är dåligt. Och det är klart att man färgas ju jättemycket också av att Sirius tappade poäng. Ja, alltså det har ju ingenting med Djurgårdens match att göra. Men det är klart, det blir ju, jag förstår att det är extra frustrerande och man mår extra dåligt som Djurgårdssupporter när man inte tar chansen att knappa ifatt lite i alla fall.
Teno avstängd i derbyt nu också efter att ha dragit på sig ett gult kort där i slutet.
Ja, det var ju inte det nödvändigaste gula kanske, men jag tyckte att det var ju snacket liksom inför fighten, och det kändes lite som att Djurgårdsspelarna, de som hade gult kort, var lite påverkade av det. Så här, jag vill inte missa derbyt, och så blev det att man förlorade dueller istället, och så kommer det här lite dumma gula kortet istället. Och det är lätt att det blir så, men har man den ingången, då kan det också bli att du får utfallet som i den här matchen, att du förlorar mot ett på pappret då sämre lag som du dessutom då har slagit med 6-0 innan. Så att jag tyckte inte att de var på tårna. Jag tycker de var också inne på det själva i halvlek, att de är liksom 2-3-4 på bollen, vilket de också var. Och jag tror att till viss del så påverkades det av att så många var liksom, hade en avstängning hängandes över sig.
Man ska minnas också att VSK tappar ju, eller hade inte med 3-4 viktiga spelare, och har typ en elva som är tredje eller näst yngst i serien liksom. Så det är väldigt ungt VSK man möter också, så att nej, då förtjänar ju också Västerås mycket beröm såklart.
Har du hunnit kolla på Djurgårdens nya norrman som du lovade i avsnitt, hörde jag, Ringberg, division 3 norrmannen där från norska ligan?
Ja, du sa ju det här på morgonkvisten när jag kom in dunkar, så har du kollat upp honom? Nej, det har jag inte, så jag fick kasta mig över datorn, kolla upp, och förstår väl ungefär lika lite som han att Djurgården tog honom, med tanke på att han kom från Div 2 i Norge, Hönefors. Har vi varit i, vad heter han, Sannes Ulf och sådana storlag innan, men gör ju mycket poäng, mycket assist och sådär, och har ju poppat upp i Jamestown, heter de va? Mm. Deras dataregister där, och vem är jag att frågasätta dem med tanke på deras track record? Det ska däremot bli kul att utvärdera det efteråt. Då har de tagit in greken Almyras, och även den här Ringberg heter han. Så att det ska bli intressant sen när vi liksom får facit på om det här har lyckats eller inte. Det jag kan tycka om är ju ändå att han här har ju ändå 26 år, får ett 5,5 års kontrakt. Det kan visa sig vara helt katastrof. Det kan också visa sig vara en homerun för dem. Att de ändå vågar och satsa på lite, inte etablerade spelare, men spelare uppe i åldern. Att det inte bara är unga spelare vi handlar hela tiden för att bygga det här truppvärdet, utan man också försöker att ha en lite erfarenare trupp, lite högre åldrar och liksom balansera det också. Så det kan vi tycka är rätt. Sen återstår det återigen att se vad det blir för utfall. Men att man behöver förstärka, det tycker jag ändå är rätt så givet. Du säger att vi har gnällt på yttrarna, men jag tycker också att det är med all rätt. Jag tycker både Åslund och Falenius är många matcher jävligt bra i spelet, men det måste till syvende och sist någonstans hamna poäng i poängkolumnen för dem. Och där har de ju lite problem. En 6-0 hemma mot VSK och man gör massa poäng, fair enough. Men det är ju de här matcherna på bortaplan när det liksom står och väger och man behöver kliva fram. Då behöver den typen av spelare kliva fram. De kan inte bara förlita sig, som Boma säger, på Hägglund och Liens briljans, utan de andra måste bidra också. Där tycker jag de är för svaga. Så att de går ut och splashar lite på transfermarknaden tycker jag är rätt nödvändigt för dem.
De är ju 3+ liksom. Ibland 2+, någon enstaka gång 4+, men nästan alltid runt 3+ liksom. Och det är ju, det kanske inte är bra nog om man ska gå för guld eller så. Men jag tycker det är intressant med Jamestown. Jag menar, det borde inte vara omöjligt för andra klubbar i typ Skandinavien som, om Jamestown är jättebra på att hitta för lågt värderade spelare utifrån vad de har för potential, det kommer ju alltid ut vilka spelare Djurgården letar efter. Det skulle inte vara omöjligt för en liten mindre klubb att, ja, alltså du vet, att kolla efter, helt enkelt ha koll på vilka uppgifter som kommer ut om spelarna som Djurgården jagar och sen ge sig in där. Och
samtidigt ska du jämföra det med Djurgården. Det gjorde ju Blåvitt, var ju på Lien. Nu tog man ju Coimbra istället. Mm. Det kan vi diskutera senare. Men de var ju också på Lien. Där får man ju bara ge sig när stora, stygga Djurgården kommer med sin plånbok. Liksom. Då är det bara att lägga sig platt.
Men som jag har förstått med James också, så är väl de bra på att liksom se att vilka spelare som passar in i just Djurgården.
Jo, det är sant. Så att det är klart. Det är en viktig poäng givetvis.
Och sen finns det ju en sak som vi aldrig pratar om nästan, och det är ju det här, visst, du kan ju utvärdera spelaren från data och så. Där ligger ju många klubbar långt fram och är riktigt skickliga på det. Sen ska du få den spelaren då att passa in i en grupp. Mm. Det kan du inte mäta i data, utan det måste du faktiskt träffa spelarna, oftast köpa dem. För när du pratar med någon en gång så kommer du antagligen få ett rätt så gott intryck av den personen, för den kommer vara tillrättalagd och allt vad det innebär. Sen hur han fungerar i en grupp, det har man ju liksom ingen aning om, och det kan bli otroligt fel liksom. Och det tycker jag vi ser ofta, att man tänker att ja, men den här profilen är ju perfekt för det här laget. Och sen så bara ser man och läser en massa skit om hur den personen då beter sig eller inte passar in i gruppen och så vidare. Så det är ju svårt att värva spelare. Det har funnits en formel på det, så har alla gjort det. Men det är så många parametrar som ska sitta liksom för att det där ska bli bra.
Derby som sagt i helgen, och man pratar ju ofta om derbyspelare. Boman, vad finns det för derbyspelare i de här två lagen just nu?
Det har aldrig funnits så få derbyspelare skulle jag säga i båda lagen. I AIKs fall så handlar det väl delvis om, eller framförallt för att det är sånt ungt lag. Sen finns det ju så här egna produkter som Sixten Gustafsson och sådana som såklart brinner för sitt AIK och därför kanske kan räknas som derbyspelare. Men det är väldigt få som har gjort det tidigare och kanske rutinerade, särskilt om vi tar AIK, särskilt när Sotte är borta och sådär. Men om jag tänkt på en spelare i varje lag som kanske blir extra viktiga derbymässiga, så skulle jag säga Besirovic i AIK, som ju har en blandning av kyla och energi liksom, och som är äldre och som har gjort det tidigare. Han borde bli viktig. Han var också bra mot Örgryte. Det var inte bara, han slog ju fram någon boll till Karlstrand som när han gjorde mål, men han slog också typ 3-4 till sådana som var jättefina. Och sen ska jag säga, i Djurgården så har jag funderat länge, men jag tycker faktiskt Hampus Findell.
Han klev ju fram senast mot AIK. Mm.
Precis, han var ju bra i våras där och tystade ju en del tvivlare med sina insatser. Han var ju inte särskilt bra igår då, men han har ändå visat att han har en elak sida och en liksom ganska uppkäftig sida också. Och han liksom ser ut åtminstone ibland njuta av den enorma pressen som det är i ett derby. Så att jag skulle säga Findell och Besirovic.
Har du några andra?
Nej, men även Karlstrand tycker jag har väl den sidan. Nu har inte han spelat jättemånga derbyn, ska jag sägas. Men profilen där på honom, löper mycket i ansiktet på folk, stor, stark. Jag tror att han kan nog höja sig själv i derbyt. Och det ska bli, återigen, det ska bli kul att se. För man har ju alltid ingången att Djurgården ska vika ner sig. Men nu har de ändå fått lite bättre resultat här på senare tid. Så det blir en jävla rolig match att se på. Värdemässigt, alltså kvalitetsmässigt, så kommer det bli som alla derbyn, att det är vad det är. Men det är ju någonting extra. Fotbollen är liksom sekundär. Man vill ha fighten, man vill ha det här att det händer grejer på planen, runt omkring och allt det där. Så det är roligt när det händer, och Stockholmsderbyn är ju enorma.
På tal om Karlstrand, Boman, vill du kanske inte pudla, men du var ju ändå...
Han behöver pudla.
jag var absolut skeptisk till att han snabbt skulle kunna gå in och vara en bärande spelare i ett allsvenskt topplag. Jag hade kanske, jag har ju sett målen som han gjort i Öster, men kanske hade för mycket av Blåvitt-tidens liksom, ska vi säga, ambitiös reserv framför ögonen. Jag trodde att det hade gått för snabbt med bara något halvår i lägre nivå för att hitta det här självförtroendet. Så därför måste man ju säga att jag är jätteimponerad av hur vuxen och skarp och snabb och fysisk och kylig han såg ut mot Örgryte. Det har gått mycket snabbare än vad jag trodde. Jag tänkte kanske att AIK kanske var för smart det här, liksom, att man splashade ut för stora summor direkt för att hitta då eventuellt någon som kanske till och med är undervärderad, även om man la ganska mycket pengar. Men jag måste säga att det är imponerande av AIK, och är väldigt imponerad av honom att han ser så färdig ut för ett allsvenskt topplag. Liksom.
Sen är det ju återigen en match. Vi kanske inte ska hylla ihjäl honom precis på samma sätt som vi tyckte. Behövde dräpa honom efter en insats. Nu fattar ju övriga lagkamrater också. Kolla här, vi kan lägga den på djupet. Och jag antar att både tränare och alla hade pratat om det. För det var väldigt tydligt att man helt plötsligt började spela lite djupled. Och då får man ju ut absolut bästa av Linus, som är duktig på att gå i djupet. Och det tyckte jag visade sig tydligt i matchen mot Örgryte framförallt. Så återstår att se om de kan bygga på det här då och bli ännu lite rakare. För de har ju varit väldigt duktiga på att hålla i boll i AIK under året och haft en del framgång med det. Men de behöver ju lägga till saker i sin verktygslåda och det djupledsspelet är definitivt ett av dem.
Det som är intressant, jag upplevde att Filling tog exakt samma löpningar hemma mot Örgryte. Hela tiden tog han de här löpningarna, kanske sämre då eller med sämre timing. Han tog också de löpningarna, så det var bara att de inte fick bollen lika ofta då. Men en sak som jag också tänkte på den här matchen, det var ju Kristofferssons mål då. Hur han såg ut, det var som en blandning av när han då haltade sig fram där i offensivt område. Det såg ut som en blandning av Johan Elmandes klassiska mål för Bolton, det minst estetiska liksom drömmålet genom alla tider, och Zlatans nackbreda liksom aktion. Det var en perfekt blandning. Det såg ut som en stel Zlatan mot nackbreda när han liksom bara dansade genom AIKs backlinjen.
Ja, och så ja, verkligen på Wish då. Liksom, ja. Backen ja, här liksom snurrar in sig varandra. Där försöker de i alla fall täcka lite skott och så och fläke sig här. Vet man inte. De faller som kägle om mitt. Jag vet inte vad de håller på med. Det enda man ser är liksom så här, det där ser ju bara pinsamt ut. Men det är ju så här, det är väl den nivån vi får emellanåt. Och det var ju, som du säger, det kanske minst estetiskt snygga målet vi har sett på länge.
AIKs skadelista fortfarande jättelång, men nu tar man ändå den här segern och ligger ju ändå där uppe i toppen femma. Vad tror du att AIKs säsong kommer ta vägen?
Nej, det är fascinerande att han får ihop det här laget så pass bra med alla de här, eller så pass bra. Det var ju en usel insats hemma mot Örgryte. Sen nu var det ju ingen fantastisk insats borta, men en helt okej i alla fall. Eller bra givet materialet man har och givet hur mycket man fått ändra och givet vilka mittbackar man ställer upp med och så vidare och så vidare. Att han får de här många av de här unga killarna går in och var så redo i enstaka matcher tycker jag är fantastiskt bra. Ribeiro är ju den stora stjärnan i AIK. Det är ingen spelare som är det, utan det är definitivt tränaren som är den viktigaste av alla.
Sen är det ju, vad är det? Vi är halvvägs in ungefär. Det är väl 5, 6, 7 omgångar till sen börjar vissa lag och checka ut, ta semester. Är man kvar där uppe i toppen, då kan man liksom vara med och tävla om Europaplatserna en bit in på målsnöret. Mitt kära IFK Göteborg, bland annat förra året, vann ju en del matcher där som man kanske inte hade vunnit i början av säsongen på grund av att lag skiter i det mer eller mindre. De som har klarat kontrakten, de som ligger i mitten, smeten där, de bryr sig inte särskilt mycket och ger väl 90% i matcherna kontra då ett lag som jagar någonting. Så kan AIK hålla sig där uppe så kan de säkert vara med och tävla. Men det återstår ju återigen, som jag alltid säger, att se när vi kommer dit. Ligger de i mitten så kan de vara ett av de lagen som kanske börjar prestera lite sämre istället.
Ja, men kommer de 7-8 så tycker jag att det är en bra säsong av den här upplagan av AIK. Liksom.
Ja, med tanke på att de kommer sälja truppen. Alltså, ja. De har ju spelat sin unga spelare och vi ser ju vad det är. Och Pong går för 50 miljoner och har spelat en halv bra säsong i BP. Då är det ju liksom svindlande att tänka på vad AIK kan sälja sina spelare för.
AIK, Djurgården och Malmö då är väl de som ändå har tydligast liksom en ny strategi. Vilken tror ni mest på av det ni har sett?
Jag tror ju att Jamestown är en större både AIK och Djurgården har ju satsat hårt på det här liksom, ska man säga, mjukvaran eller liksom analysverktygen, och då tror jag Jamestown är på en högre nivå än, vad heter det, Analytics FC, eller jag kan minnas fel, förlåt, det här Jeremy Steele-programmet som AIK använder. Det tror jag är mer på Djurgårdens, ska man säga, software, eller det här liksom scouting-nätverket som det innebär, absolut. Sen så har ju AIK en bättre akademi än vad Djurgården har generellt sett, och får ju upp mycket mer egna spelare och spelar mycket mer unga killar, så på det sättet.
Man nu senast.
Precis, så på det sättet så har AIK en fördel. Men jag tycker båda, alltså, jag har ju varit inne tidigare på det, att jag tycker att det är lite tråkigt att nästan alla klubbar försöker jobba på ett liknande sätt nu. Det finns en likriktning i det som alla vill casha in, och jag tycker alla kom på det här typ 5 år för sent. Så det är inte så att jag är imponerad av vad de gör det nu, men däremot så tycker jag både att Djurgården och AIK har gjort rätt val, fast på lite olika sätt då. Jag är ganska, tror att det kommer funka ganska bra för båda två, men Malmö är kanske lite mer orolig för. Vad säger du?
Samtidigt så spelar de ju sina unga spelare och har en galet bra akademi också, är ju tvungna eller har blivit tvingade att liksom gå åt det hållet också. Sen gillar jag ju som sagt det här med Jamestown också, att de tar in lite äldre spelare, att allt inte bara baseras på visst truppvärde och så vidare. Undervärderade spelare med Ringberg till exempel, han är 26 år, han kommer du inte sälja, utan han ska ju vara bra, en bra allsvensk spelare för dem under flera år. Så det kan jag ju väl tycka om lite mera på ett sätt. För jag tror att i förlängningen, spelar du bara unga spelare så kommer inte det bli bra heller, utan du behöver omge dem med lite rutin, med lite mer erfarna spelare, med en åldersstruktur i laget som gör att det inte bara blir dagis där uppe, utan att du faktiskt har ett fungerande fotbollslag. Och visst, Ribeiro har ju löst det i AIK än så länge, men de är också omgivna av rätt mycket erfarenhet, och det är därför man har tagit in det också här i slutet med sina två mittbackar, Matisse och nu tappar jag namnet på den andra, han som står och röker i intervjun där, men han gillar jag redan för övrigt. Men man behöver hitta den vägen, och jag tycker väl att Djurgården, nej, men de är något på spåren. Sen precis som du säger, så tror jag väl att AIK kanske har större chans att lyckas över tid på grund av deras akademi. 10 lag i varje, de har ju fattat det. De är mer eller mindre självförsörjande akademi bara på att sälja medlemsavgifter och kläder till ungarna. Så att den vägen tycker jag alla klubbar ska gå. Även mitt kära IFK Göteborg som bara då kör den omvända spetsen, vilket jag tycker är lite konstigt med tanke på att, ja, med tanke på vad du värderar ungdomarna till, får du fram en Månsson i Blåvitts fall, så försörjer du, alltså då är du hemma direkt. Så då behöver du liksom öka volymen på den, och där tycker jag AIK verkligen är på rätt väg.
Alltså, jag tycker egentligen att Malmö också har tagit många rimliga steg. Filip Berglund har börjat liksom den här stora, nästan stalinistiska utrensningen av truppen, liksom, där, liksom, där det liksom försvinner folk och börjar på natten, tas någon bort. Någon tar en svart huvud över veckan liksom, och tar bort honom och tar in en skåpbil.
Vad fan tog Friedrich vägen?
det är typ den känslan. Och det är ju rimligt, de måste ju rensa ut. Men för mig är det också, alltså, jag tycker ju att Malmö har alltid varit många år varit duktiga på att spela in en eller två akademispelare per år ungefär. Och som de ofta lyckas sälja också. Nu när det är 3, 4, 5 på samma gång, det är klart att det kommer få stor, alltså, påverkan av laget kvalitetsmässigt när det är så många unga på samma gång. Jag säger inte att det är fel, men det känns bara, för oss som har vant oss vid ett så enormt starkt Malmö, som jag vet har tappat ekonomiskt mot de andra klubbarna, alltså relativt, men som fortfarande är rikast. Jag fattar varför de gör det. Man har en ny tränare som satsar på en spelidé som ska passa löpstarka unga spelare också. Liksom, det är också rimligt, men jag vet inte, det är något i mig som tycker att det känns lite konstigt att se ett så kraftigt försvagat Malmö, och som också där alla liksom ändå är med på att det är en del av kanske strategin eller så. Men jag vet inte, jag tycker det är svårt, det är lite skevt för mig.
De har ju liksom inte Ponne att hålla handen, det finns, nej, ingen Christiansen där ute på det. Visst, man kan hävda att Olsen är en ledare, men han är fortfarande målvakt. Han tränar med laget en halvtimme om dagen, sen står de för sig själva och kastar sig över häckar och håller på liksom. Så att de träffar ju knappt, och du kan inte leda laget ifrån omklädningsrummet eller från gymmet, utan du måste vara ute på plan och i startelvan för att kunna göra det. Och det har inte Malmö just nu, de har ingen sån naturlig. Man hade kunnat hoppas att det är Otto Rosengren, en fantastisk spelare, men han är för ung, han klarar inte det i nuläget. Han kommer bli en sån spelare en dag, men han är långt ifrån att vara där än. Han hade behövt ha Ponne, han hade behövt ha Christiansen med sig också. Bosoladzic, fantastisk talang, supertalang. Skogmar älskar jag, men de behöver ha erfarenheten kring sig för att kunna utvecklas och bli ännu bättre. Och just nu är det lite för många av dem, och de får liksom inte ihop det. Sen måste man säga just kring Malmö också, den här matchen mot Degerfors. De är ju mycket bättre. Sen är det ju liksom ett skott från halva. Vad ska du göra åt det? Ja, jo visst, Robin Olsen trampar hummus och det går långsammare än jag. Alltså det går ju så långsamt, men det kan ju liksom hända. De ska ändå vara tillräckligt bra, eller de är tillräckligt bra i den matchen för att faktiskt vinna den ändå. Men jag tror liksom att uteblivna erfarenheten är för stor där just nu för att göra lite större ändringar i sättet man spelar och du vet, allt det där. Så att man kan gå på de här plumparna emellan.
Mm. Av det ni har sett känns ändå nya tränaren Hellstrup som någon som kommer leda laget.
Alltså, han har ju en väldigt mjuk framtoning. Det känns som att han skulle kunna vara bra med en yngre trupp. Och jag tycker på många sätt det är vettigt det han försöker göra med väldigt hög backlinje. Att försöka pressa högt, försöka vinna tillbaka en bollen snabbt. Problemet är att backlinjen är ju så, ja, det är ju så svag just nu. Den är ju jättesvag faktiskt. Den är ju inte i närheten av vad Malmö för kvalitet. Alltså, det går ju att spela in en ung mittback som Paulsson om man har en riktigt bra spelare bredvid. Men det går ju inte nu med Djuric. Och, jag menar, det var Lundberg som vänsterback senast. Och sådär. Så det ja, det är inte bra nog helt enkelt liksom kvalitetsmässigt backlinjen, och det tror jag att det är det de förlorar på, annars hade de vunnit den här matchen. Sen så tänkte jag på det målet som Vukojevic gör är ju
årets mål.
Ja, alltså jag tycker att det är otroligt, en sån hästspark ju. Det är fantastiskt att få den. Men jag gillar ju, alltså jag satt och funderade på vilka sådana mål jag tyckte om genom åren. Det finns ju en del sådana liksom, sparkar liksom. Har inte Paul Robinson gjort det någon gång som målvakt från eget straffområde. Men mitt favoritmål, sånt mål var ju, om ni minns, Dejan Stankovic på volley i Champions League.
Ja, men den är ju något
jag ser det. Jo, men det, i den genren. Han sköt den på volley och den studsade inte ens innan. Den gick rakt i nätet. Det var fantastiskt mot Norge, tror jag.
Ja, den är otrolig. Men jag har sett att jag har svårt svårt för dem att de är otroligt snygga såklart, men jag tycker till exempel då att Bjerkebos fullträff mot BP som är för att han är i zonen såklart, men sättet han träffar den på är för mig snyggare mål än ett mål från halva plan. Sen det som är imponerande med det här målet som Vukojevic kör, det är att han nästan får ta ett steg tillbaka också, att det är så pass långt ifrån. Han får liksom inte kliva fram på bollen kanske på det sättet som man brukar göra, eller när man gör mål från det hållet, ska tilläggas att jag aldrig har gjort det. Jag hade antagligen sorkat den rakt ut i inkast, men det, är liksom, det imponerar ju med det målet som han gjorde. Sen så har han liksom öppet mål och nära att bränna det och dra den stolpe in istället från en meter. Då blir man så här, ja. Och om vi bara ska fortsätta med Vukojevic så får jag lite så här vibbar från Johan Larsson förra året. Jag vet inte, så här, alla inom media undrar, varför spelar inte Vukojevic? Han räddar ju kvar Degerfors förra året och så vidare. Och Henok har ju sin syn på det här och ser ju den dagliga verksamheten. Han är inte tillräckligt bra såklart. Det kan han inte säga ut. Man säger det finns andra före och så vidare. Du vet. Och sen gör han två. Ja. Och man ser ju Henok är ju glad. Fast också precis på samma sätt som när Johan Larsson gjorde tre mål mot Blåvitt förra året så såg man ju Hiljemark var ju glad. Fast det får ju också så här, det här är ju inte bra för mig. Det får ju mig att se dum ut att jag inte har spelat med den här spelaren innan. Och det gör mig lite skadeglad på ett sätt, för jag tycker att det är lite roligt. Sen återigen, de ser den dagliga verksamheten och tränare tar ju inte alltid rätt beslut, men sällan så här när det kommer till kvalitet, att så här, vem det är som ska spela. Nu har de ju spelat på ett lite annorlunda sätt, Degerfors, vilket gör att han har fallit ur den ramen. Men ofta tycker jag att de tar rätt beslut baserat på kvalitet på spelarna. Sen kan man ha olika sätt att spela och en viss spelare kanske faller ur ramen på grund av det. Men just i det här fallet tyckte jag det var lite roligt när jag gör tvåan där. Så ser man en och i svinglas såklart för att Degerfors håller på att vinna matchen. Men det får ju också honom att se lite dum ut. Han har inte spelat honom innan.
Ja, men det är klart att det är en liksom skadare av hans auktoritet. Han har haft en förklaring vid ett tillfälle som jag har läst. Då har han sagt att en äldre spelare måste vara tydligt eller klart bättre än en ung spelare på samma position för att få spela. Och det har han inte varit då. Men jag undrar vad de här duktiga unga spelarna som har varit i Degerfors, jag har inte sett dem spela jättemycket, så att det måste man ju säga att det har varit ett felbeslut. De har inte gjort ett mål liksom. Det är klart att det har varit ett felbeslut av Goitom. Det har ju trampat helt snett och det är ju bara att svälja den stoltheten och spela Dijan resten av året nu liksom.
Mm. Får se hur det blir med det. Vi går vidare till Sirius då, som tappade poäng igår mot BP trots att man ledde med 2-0.
Ja, exakt. Det var ju liksom, man hade funderat mycket på hur liksom offensiven skulle skadas utan Robbie Ure. Men när man gör med två mål så ska man ju vinna givetvis. Det var ju Bjerkebo som spelade framförallt då, i någon slags hybridroll då, längst fram. Och det tycker jag är ett rimligt beslut med tanke på att man inte riktigt har någon center redo bakom. Men alltså, de kommer ju åka på lite plumpa. Det var ju orimligt att de inte gjorde. Sen är det ju slarviga mål att släppa in. Så kan man väl säga. Men det är ju fler lag som har tappat poäng mot BP, så helt sjukt var det inte.
Hur mycket tror du att det kommer påverka det att Robbie Ure, som det verkar, går till Sevilla?
Att du säljer din kanske bästa spelare. Jag tror att det kommer påverka dem rätt mycket. Jag hade ju inte gamblat på det om jag var Sirius. Sen så är ju försprånget så pass långt. De andra måste väl mer eller mindre gå rent. Det får man ju med sig också. Hammarby som har bäst fart av det övriga lagen spelar ju dessutom i Europa. Så jag tror att de kommer klara det ändå. Men jag hade inte gjort den gabben då, med tanke på att den här ersättaren, Onikan heter han, va? Är skadad. Hade han varit hoppat in lite som Lagerfoge då, han eller Drambe, i att liksom det finns en klar som bara är redo att hoppa in, då hade jag ju varit, känt mig lite tryggare. Men Jor har ju varit helt enorm, framförallt här på slutet. I början tyckte jag väl bara att han petar bara in bollarna, det är Bjerkebo som är the shit här, men på slutet tycker jag att det är Jor som har varit den formstarkaste av alla spelarna i deras lag och varit helt otrolig även ute på plan.
Det är klart att de hellre hade sålt Bjerkebo, tror jag. Problemet är att de fick 100 miljoner då, eller vad det nu var för Robbie Ure. De har ju varit inne på det här hela tiden, att de inte kommer vara... Ja, men alltså att, vad ska man säga, att det ekonomiska eller liksom det långsiktiga bygget går före kortsiktig sportslig framgång, och det är ju svårt att ta in nästan som utomstående, men jag tror att de njuter ju av att vara rigorösa i sin strategi liksom. De njuter av ju att inte vara lika då enkelspårigt korkade som experterna runt omkring då, som säger att de inte måste, de får inte sälja dem så där. Men jag tycker ju att man måste ha en liten romantisk bild av fotbollen kvar också, att har man chansen att vinna sitt första SM-guld genom tiderna, så tycker jag man ska gå liksom inte all in genom att värva man spelar, men åtminstone försöka behålla truppen som Mjällby gjorde förra året. Sen så förstår jag liksom att det kliar i fingrarna när man får ett sånt bud.
Har man råd att sälja Bjerkebo också nu då?
Nej, det har man definitivt inte, och det tror jag inte heller att man gör. Utan Jor fick gå, Bjerkebo får vackert sitta här, likt Straud fick jag förra året för Mjällby. Kan jag tänka mig, allt annat vore ju ren och skär galenskap. Jag tycker ju som sagt inte att man skulle sålt Jor heller, med tanke på att jag tycker att har man chansen att vinna ska man gå före stenhårt, absolut inte försvaga sitt lag. Sen, jag var ju med 2007 när vi sålde Mackanberg, nu var ju inte vi så överlägsna när vi sålde honom, men vi lyckades ju vinna ändå, så det finns ju andra som får ta över därefter, och han går väl att jämställa med det som Jor har varit för Sirius idag. Så att nej, de får inte sälja Bjerkebo, för då tror jag att de kan få riktiga problem. Jag tror ändå att de kommer att klara det i år med tanke på försprånget de har skaffat sig.
Boman, du brukar ju ha lite bryderier. Ska vi köra den punkten nu eller?
Ja, det kan vi göra, absolut. Det handlar om Sirius då. Och det är egentligen bara en sak som jag funderat mycket på. Det är att när man intervjuas allsvenska tränare, så har de alltid haft en, framförallt för storlag, så har de sista åren ofta haft en tydlig poäng om att nej, jag är ingen possession-tränare. Men, eller så här, jag är inte, possession är inte viktigt för sakens skull. Men ska man vinna allsvenskan så måste man ha mycket bollinnehav. Alltså har man inte över mellan 55 och 60%, eller något sånt här liksom liknande, då vinner man inte allsvenskan, eller då vinner man inte några ligor överhuvudtaget, utan det finns väldigt tydlig statistik på att det är ett väldigt viktigt mått ändå, för att det är tydligare på att man kontrollerar matcherna på sånt sätt så att man åtminstone inte släpper till mycket bakåt heller liksom, utan man har en väldigt kontroll över matcherna. Men då är det intressant tycker jag ändå att påpeka, för att det var, genom de sista 5, 10, 15 åren så har det bara varit ett alternativ, eller ett exempel på ett lag som har haft under 50%. Det var Rickard Norlings SM-guldlag, jag tror de hade 46 eller 47 eller något sånt där, när de vann 2018, va? Men nu har Sirius under 50%. De har, tror jag, har 47 eller 40, mellan 46 eller 48 eller sånt där. Alltså under 50% tydligt, och det är ett väldigt bra lag på omställningar. De har ju tagit ledningen ofta också, och kanske fått bevaka ledningen, och då blir det också att man har lägre bollinnehav. Men jag satt och funderade på om det kan vara en trend då framöver kanske att man, för att Mjällby var inte heller så här, visst de hade över 50%, men det var inte så att de var ett lag som alltid drev matchen heller. Så jag satt och funderade på om det kan vara så framöver att det ändrar sig, att den sanningen försvinner liksom. Vad tror du?
Jag är ju en förespråkare för bollinnehav. Sen procent och sådär tycker jag att man kan sätta en viss procent på det. Men det handlar väl mer om kontroll. Alltså du kontrollerar matcher, framförallt på hemmaplan så behöver du kontrollera. Ska du vinna allsvenskan så behöver du kontrollera i princip alla matcher hemma. Sen har du ju då hälften av lagen på bortaplan. I alla fall behöver du vara dominanta på. Sen kommer du fortfarande behöva åka ner till Malmö. Du kommer behöva åka till Stockholm, till de lagen mot Hammarby. Där får du vara lite mera ödmjuk inför uppgiften och kanske spela på resultat, falla hem, kontra. Sen är Sirius så pass duktiga på kontra, så det är en stor del av deras plan är att få Bjerkebo och göra de här 3-3, 4-4. Alltså det är ju liksom, ingår ju i deras spel. Men jag tror att över tid, och ska du lyckas vinna allsvenskan mer än en gång, så måste du vara dominant. Jag gillar ju till exempel Hammarby. Jag tycker nästan alltid att de kontrollerar sina matcher. Visst, de har inte fått betalt i form av ett SM-guld än, men förr eller senare kommer de att vinna om de bara fortsätter och du omger spelarna med om du har kvalitet i spelartruppen. Jag är helt övertygad om det. Men det är ju intressant det du säger, att Sirius inte har bollinnehavet, för det hade jag nästan tippat på att de ser. För jag tycker ofta att de kontrollerar matcherna när jag sitter och tittar på dem utan att ha en procent framför mig. Och man kan ju kontrollera en match genom att göra tidiga mål, att spela på omställning. Jag tycker sällan att de backar hem. Nej. Jag tycker ändå att de tar kampen och försöker och kontrollera att det är, liksom, det är vi som bestämmer hur den här matchen ska gå. Mm. Och det måste man göra då, förutom då kanske Norlings lag, men det är bara att kolla överallt. De lagen som vinner ligorna är oftast det laget som är mest dominanta i själva spelet. Mm.
Tänkte att vi skulle prata lite om Mjällby också. Pontus, du har ju varit lite kritisk mot Askum och nu är det många kanske som hakar på det tåget. Det är länge sedan Mjällby vann nu. Hänger han löst?
Jag tror inte det ändå. Jag tror att Mjällby är så pass säkra på honom, och det är väl både spelartrupp och de där ovan som vet vad han går för. Jag är ju inte lika imponerad av honom, Dr. Askum där nere. Heter han Askum eller Axum?
Axum.
Men det är jag som alltid säger fel. Jag har ingen aning. Jag säger fel på alla där nere, höll jag på att säga. Men jag känner mig lite lurad av Mjällby. Lite som du var inne på i början på programmet. Att du blivit lurad av Djurgården. Så när man såg dem i kuppen så tänkte jag så här,
jag tippar ju dem som guld. Jag känner mig superlåst.
Ha allt jag har. De vinner i år igen. De ser helt otroliga ut. Men så ser de ut så här. Och jag kan ha förståelse för det. För att de var så in i helvete bra förra året. Alltså liksom poängrekord. Vinner kuppen. Nu var det visserligen lite senare in på allsvenskan. Men man såg ändå stundtals tycker jag ut riktigt bra ut på under vissa matcher. Jag tycker den matchen man spelar 4-4 när man hämtar en mot Sirius. Nu vänder det, för den matchen var de också bättre än vad Sirius var. Det var både bara Sirius och Hammarby som jag tycker har åkt upp till Uppsala och gett Sirius en riktig fight. Men så ser man hur de ser ut nu. Alla spelare har tagit ett steg tillbaka. Några av dem ännu fler. De har svårt att göra mål. De har svårt att skapa chanser. De ser för jäkla ut i defensiven. Målvakten räddar ingenting. Och någonstans så landar det på tränaren till syvende och sist. Och om man ska dra en doktorparallell så känns han lite som den här Macchiarini. Någon som opererade in sådana. Ja, men det är en bluff liksom. Alltså det är en bluff. Och det är väl där man landar. Med tanke på hur de presterade förra året under kuppen. Och så ser han ut så här nu. Och han tar bort sig själv från sociala medier och så vidare. Helt plötsligt när det inte går bra längre. Alltså det är för mig en bluff. Jag är ledsen. Jag känner mig lurad om hjälp. Jag tyckte om att titta på dem så jävla mycket. Jag tycker att de är riktigt dåliga just nu och jag trodde verkligen inte det, för jag var lite inne på samma spår som det, att de kommer fan med, kanske inte vinna, men de kommer vara där uppe, för de är så jävla bra som lag och även då individuellt, men det har vi inte fått se framförallt på senare tid.
Bluff?
Nej. Om vi börjar så här, om vi börjar med kuppspelet. Ja, alltså jag minns att vi pratade om det här då, att Mjällby var helt fantastiska kuppspelet, men det var även Häcken året efter sin guld. De var helt fantastiska i kuppspelet 2023 efter att ha vunnit 2022. Minns att de slog Djurgården med typ 4-0 i någon kuppsemifinal och bara öste på. Man kände att de kommer vara lika bra år igen. Det var de inte, de tappade också så efter ett tag började sälja lite spelare. Så det är ganska naturligt att ett lag som inte ut tidigare kommer göra det. Ja, de tar ju alldeles för lite poäng. Sen de var ju på gång efter sommaruppehållet. Bra prestationer mot VSK, AIK och så vidare. Sen började de tappa i allsvenskan igen i samband med att de gick in tydligt i kvalet också. Men jag tror att han sitter säkert, för att jag, alltså de var ju frälsta av honom, spelarna. Helt frälsta av hans förmåga att öppna upp en ny fotbollsdimension i deras hjärnor. Alltså det var ju, alla vet ju att de var spelarna som såg till att Axum blev ny tränare istället för Torstensson. De gav han det jobbet, de som såg till så att de ville ha kvar honom. Och jag, det är självklart så att han har säkert, självklart, jag vet inte, men jag antar att han har vissa svagheter som ledare eventuellt då liksom. Men jag tror inte att de är så allvarliga att truppen glömmer bort det han gjorde när han, ja, tillsammans med spelarna förändrade hela Mjällbys identitet på en försäsong liksom. En helt otrolig prestation av en fotbollstränare, och det är ett otroligt fotboll de spelade förra året. Jag tycker inte man kan glömma det så snabbt. Jag tycker att man ska visa förtroende och respekt för den insatsen.
Men i fotboll måste du glömma och gå vidare. Det är, ja, men, det som är, det är ju så här.
Men kontinuitet, vi pratar ju alltid om kontinuitet. Och han har också visat vad han gjort tidigare. Så att jag får nog gå så långt som säga att det är oförskämt av Wernbloom och kalla honom en bluff.
Ja, nej. Du får givetvis tycka vad du vill, Boma. Men jag vet inte vad. Jag känner mig på samma sätt som du. Jag känner mig lurad av Mjällby med tanke på hur bra de var förra året, och de har liksom fastnat i det där, i sitt SM-guld, och ja, men lite, jag vet inte, så här, en skev bild av sig själva nu, att fan, vi var så här bra förra året under cupspelet för att vi gjorde det här och där, och nu har man slutat att göra det, och det funkar liksom inte. Då är man inte bättre, då är man Mjällby igen, det som vi tyckte Mjällby var innan de vann det SM-guldet, och där vill inte jag ha dem, för jag trodde mer om dem.
Men finns det till och med,
ja, men sen någonting som jag tycker man kan vara kritisk mot det liksom, det tycker jag att han skyller ifrån sig lite för mycket. Det gillar inte jag. Jag tycker att om man ville sola sig i glansen när det gick bra och liksom vara ute och snacka och vara nöjd och så bla bla bla, då tycker jag att det är lite för ofta att han skyller på spelarna eller att han inte är rätt spelare eller så. Jag tycker att han varit ganska gnällig medialt sista tiden liksom, på ett sätt som förvånar mig lite. Inte alls så där kyligt doktormässigt som jag hade väntat mig, eller analytiskt, utan jag tycker att han har varit lite så lipig i perioder, och det förvånar mig liksom.
Slovan Bratislava matchen liksom. Alltså, ja. De är inte bra ens. De har sina tre bästa spelare framåt borta. Mjällby för några månader sedan hade inte tappat den matchen. De har gjort 2-3-0. Och visst, det är Champions League och lite nerver och sådär, men det, nej, jag gillar det inte alls. Jag gillar inte det jag ser av dem just nu, och det är, Nej, det är en plaststrupe inne och opererar på den. Det är vad det är.
Men finns det till och med lite oro? Jag menar, man ligger på 13:e plats, Straud har lämnat och så ska man dubbla med Europa oavsett hur det går nu. Så att,
jag tror förvisso att det var bra att Straud lämnade, även ifall jag höll honom så kanske bäst i allsvenskan, men han hoppade undan i slutet. Man såg ju att den här flytten måste gå igenom nu så att han får dra iväg på nya äventyr, så får de vara stolta över det, att de har varit med och tagit fram en otrolig spelare. Så det tror jag i förlängningen kommer bli bra för dem, att de kan gå vidare från det. Men det är klart, Europa kommer ju bli jobbigt att dubbelspela och även då börja närma sig nedflyttningsträcket, för det är exakt det de håller på att göra här nu.
Det var sjukt att det var ett kvartssamtal mellan supportrarna och spelarna efter matchen mot Elfsborg.
Var det sjukt? Supportrarna har ju fattat det, du inte fattat.
Jag menar att det var inte det man väntade sig. Ett halvår efter guld och
nej,
det... i ett lag som ändå kvalificerat, att Mjällby ändå precis kvalificerat sig för
inte ett
gruppspel
sånt,
i Europa.
Inte ett
liksom.
Sånt lag som verkligen är ett lag. Alltså det var det jag inte tänkte kunde hända. För de har verkligen liksom, de vann SM-guldets... Ja, men som en enhet och inte uppbyggt på en spelare eller två, tre, utan det var verkligen alla höjde sig och jag trodde att de skulle stanna kvar där, men nej.
Vi släpper Mjällby, ja. För nu har det blivit dags för en comeback. Värnbloms värstingar.
Fan vad glad du lät när du sa det.
Man har ju saknat dem.
Ja, har man det? Jag vet inte.
Absolut.
Men vi har redan berört ämnet lite och det är väldigt löst i kanterna där, så ni får hjälpa mig, men det är just det här med... Men det är ju de här strategierna då, att vi satsar mer och mer på unga spelare. Men det som jag hör runt omkring också, det är ju att, och det kan man ju förstå, för det är liksom marknadsmässigt såklart, det är ju att de får ju så in i helvete mycket bättre betalt nu. Vilket de ska ha, eftersom att det är klubbarnas största tillgångar, så måste du ju säkra upp dem. Men klubbarna är ju lite låsta så här, kommer ju SvFF till syvende och sist måste hjälpa dem, för att de får bara skriva 3-årskontrakt med dem fram tills dess att de är 18 tror jag. Men om de då börjar spela när de är 16, skriver på ett 3-årskontrakt, det går ut när de är 19, då finns det ju det som vi kallar det då för agenter, rådgivare, föräldrar, allting. Så här, varför skulle de skriva på ett nytt? Nu är det Filling, det är förvisso. Men jag tror att vi kommer se rätt många brantlindfall här framöver där klubbarna blir tvungna att sälja alldeles för tidigt, dels för spelarens skull. Men spelaren kommer aldrig kunna tacka nej till de summorna som, liksom, som hamnar på bordet för dem och säkra sin framtid. Visst, vi kan tycka saker utifrån. Jag har själv varit i situationen när det är så här, det är en no-brainer, för du måste. Det finns säkert undantag i det här såklart, men jag är lite orolig för det där, för jag själv håller på att fästa mig alldeles för mycket vid en kille som heter Oliver Månsson.
Ja, det är väldigt orolig där.
Ja, det gör mig så jävla ledsen. Jag vet att spelar han hösten ut och så spelar han på våren, så går han. Det är bra för Blåvitt, men det är dåligt för mina känslor kring att jag fäster mig med en spelare så mycket, och de kommer vara tvungna då att sälja. Och det här kommer ju alla klubbar vara tvungna att göra, och jag vet inte. Och samtidigt hör man liksom FCK ger de här killarna 1 miljon i sign-on när de är 16-17 och kanske går bet på 5, men sätter de en och förlänger hans kontrakt så säljer de likt Nordsjälland för 300 miljoner till Premier League. Så att jag är lite inte orolig, men jag vet inte vart jag ska stå i den här frågan riktigt. Jag vill prata lite med er om den, för att den är konstig är den. Och så blir alla proffs nu. Förut var man ju tvungen att vara som Straud, bäst i allsvenskan för att bli proffs. Nu räcker det 2 felpass så är du klar för Polen. Passar du till rätt och dribblar av en spelare så är du klar för Frankrike. Och gör du mer än 10 poäng och under 20 så är du Premier League-spelare. Så att det är en helt sjuk utveckling som har gått så jävla fort. Du var inne på att klubbarna är lite sena på bollen, vilket de kanske är. Men bara de 2 senaste åren så rinner ju pengarna rakt ner i allsvenskan från de här galna Premier League-summorna.
Men det som är intressant med det är att det kommer innebära att klubbarna kommer behöva ge kanske för bra kontrakt till spelare som aldrig slår heller. För det går ju aldrig att veta.
Absolut.
Fullt ut. Så det kan ju innebära att de har någon pojklandslagsman i 15-årsåldern som man tror kanske ska bli bra, men som vi inte vet än, men som man inte vågar liksom vara kyliga med. Ge han ett bra kontrakt, så sitter man där med 3 år med en ung kille som aldrig slår också. Så blir det ju också givetvis då. Man kommer ju tvungen att säkra upp ganska många unga spelare, så det blir också dyrt. Det är inte bara de bästa som kommer få bra kontrakt.
Nej,
och
jag tänker mer också hur det kommer göra med dynamiken i lagen. Alltså så här, nu var det ju länge sedan jag kom upp och det är mycket vatten och runnit under broarna. Men så här, jag hade ju liksom 17-5 innan skatt liksom. Vi var vi sponsrade av Axa på den tiden. Tog man med sig makaroner från kamratgård och kokade hemma och körde ketchup på liksom hela dagarna. jättebra utbildning för mig och allt det där, men då satt ju, spelade jag ju från start, och fanns det ju de som satt på bänken med 100, och det var ju fint för jag var ung, och det var liksom den vägen man började gå. Nu kommer det ju nästan vara tvärtom. Mm. Du kommer vara tvungen att spela de unga spelarna, de kommer tjäna mer, troligtvis, än vad liksom de äldre spelarna gör.
Tror du att det kan gå så långt?
Jag tror att det kommer gå så långt. Alltså, de är inte dumma i huvudet, det är ju marknad som styr det där. Alltså, är du värd 100 miljoner? Mm. Medan en 27-åring bara är en kostnad, så jag vet inte om det går. Det var det jag ville prata med dem. Mm. Jag tror att det kan komma att bli så, för att det är ju inga dumhuvuden de här agenterna och rådgivarna heller. Så de förstår ju det. Liksom, okej, men om ni vill skriva ett nytt kontrakt med min klient, då är det utköpsklausuler, så får ni punga upp. Liksom, och då kommer klubbarna stå där. Jag tror att SFF kommer vara tvungna att hjälpa dem att skriva längre kontrakt med de unga spelarna för att kunna säkra upp dem och ge dem rätt utbildning. För det rätta är att de faktiskt, kan jag tycka, när de är så pass unga att de spelar allsvenskan och blir bäst innan de väl tar sig ut. Sen hur snabbt eller långsamt det går, det får man ju se. Men jag tycker att det är en jävla fråga man behöver liksom ha uppe här nu för svensk fotboll. Sen tror jag att vi kommer få fram det, klubbarna kommer satsa ännu mer på de unga spelarna, vilket jag tror för svensk fotboll kommer vara super på sikt.
Sen får vi se också, vi får också se hur det går för de unga svenska spelarna som går ut i Europa. Det är inte så att alla gör succé direkt i sina klubbar när de lämnar allsvenskan. Mm. Så ni tippar på att det är en av tre som gör det riktigt bra av de som säljs tidigt eller säljs för stora pengar. Mm. Det kan ju vara så att de här mellanklubbarna i Europa också börjar dra öronen åt sig om ett tag, om det är så att allsvenska spelare, unga spelare, inte heller gör någon dundersuccé. Mm. Att det inte blir lika, särskilt om det blir dyrare också, det kan inte bli lika attraktivt att handla från allsvenskan heller. Om inte Sonko från Häcken gör det jättebra sen i Belgien och så vidare och så vidare och så vidare.
Nej, precis. Det finns ju den absolut, men jag antar att de klubbarna tänker på samma sätt som tänker kring Hammarby. När de köper in Victor Lind så tänker man, men han gör 5 mål och så säljer de honom för minst det de köpte in honom. Så jag utgår från att det är samma. Men det är så här, jag har inga svar på frågan, jag bara ville föra upp
men det som jag tycker ju liksom att den här satsningen på så många, alla klubbar nästan gör nu, att man ska sälja på potential. Liksom. I min värld så hade jag ju hoppats att det skulle leda till att man på sikt fick ännu starkare lag, även de med lite äldre spelare, att det var ett sätt för att vinna ligor liksom. Mm. Men om det i sin tur bara blir ett sätt för att finansiera ännu fler unga spelare och sälja, det blir inte skitkul då alltid liksom. Så det är inte omöjligt att bli så liksom, att man måste sälja unga spelare dyrt för att kunna köpa nästa unga spelare och nästa kull liksom. Jag hade ju velat att det fanns en ännu kanske tydligare balans, att man använder mer av pengarna till att också liksom stärka laget, för att fotboll är ju viktigt här och nu också. Nästa match liksom. Det är ju inte bara en avkastning eller investering liksom.
Nej, den här utvecklingen kommer bara även om du är inne på att vi alla kanske inte gör det bra, men vi har ju exempel som Bergvall och Sadok Johanna nu som ändå går in i Premier League och spelar.
Ja, tänk vad Bergvall hade gått för idag.
Mm. Ja, nej, så är det.
Det är ju liksom hiskliga summor. Mm. Det har blivit något helt annat bara på sen han lämnade, och det är ju inte särskilt länge sedan, så att det är lite svindlande att tänka på det, och jag vet som sagt inte svaret på frågan heller. Eller om det ens är en fråga, eller om det är bra eller om det är dåligt. Det enda jag vet är att vi kommer inte se de här särskilt länge, för klubbarna måste ju, de är ju säljande som alla säger att de är, och det är ju den utvecklingen vi har fått. Men ja, med det sagt så är jag inte orolig, men jag är bara så här, vad fan kommer hända här nu? Ska jag tappa Månsson här i nästa sommar? Och så ser jag han först om 15 år när han kommer tillbaka och är lika skadeskjuten som jag. Liksom.
Ja, men det som är lite sorgligt, för tidigare var ju en av de stora fördelarna med att satsa på egna spelare, var för att nu har vi en av våra egna som vi kommer få se länge. Där måste jag ändå säga att Hammarby har varit ganska imponerande när de fått upp många sina spelare från akademin, sådana som Marcus Karlsson och även Hampus Skoglund, ett par till, att de är kvar faktiskt länge i Hammarby innan de säljs.
Men några år för tidigt kom de. Har de kommit nu?
Ja, så är det ju.
Så är Skoglund i Polen nu.
Nej, men det är klart. Men just det att man tog upp spelare för att de skulle vara en del av identiteten. Därför är det viktigt med en bra akademi eller bra ungdomsverksamhet. Men när vi aldrig får se dem en längre period sen så...
Ja, men det är det här som är så tråkigt. Jag vill ju ha, då som har sympati för Blå, jag vill ha närodlat. Jag vill att de ska vara där och länge. Men nu tror jag bara vi får ännu mer, fler legosoldater tyvärr. Och det är en tråkig utveckling, men jag får väl förhålla mig till det så småningom, tänker jag.
Hur ser veckan ut för er?
Ja, jag ska jobba med Mjällby ikväll. Vi sänder ju den på Sportbladet. Mjällby Bratislava, och sen är det Hammarby på torsdag, och det är ju derby i helgen, Stockholms derby och sådär. Så att det är lite smått och gott.
Mm, Hammarby har vi inte pratat så mycket om idag, men man tog ju en väldigt övertygande seger trots den här rotationselvan som Rydström ställde upp med.
Förstår du, du var bara intresserad av vad han jobbar med.
Jag kommer till dig.
Nej, nu låter det som min fru att det, jag gör inget jobb.
Lite så kanske. Jag tänkte bara ha en smidig övergång till Hammarby.
Ja, men det var, den var bra. Förlåt att jag förstörde den. Då kan jag svara på den då istället för vad jag arbetar med. För det här är ju tydligen bara en hobby. Att sitta här med två och ta mig upp till huvudstaden. Det tycker jag är svinroligt, tänker du. Ja. Ja, nej, men det gör jag. Hammarby, jag tycker de ser för jävla bra ut. Apropå dominera matcher och det här. Och visst, den här plumpen mot BP, det är lite som jag pratade om med Malmö. Den vinner de ju i 99 fall av 100. Så jag är jätteimponerad. Det enda jag går och tänker på när det kommer till Hammarby, han skulle ju inte åkt över till det här jävla Columbus Rydström, utan han skulle ju varit med från början, för då hade det blivit en intressant höst. Nu kommer de säkert jaga på lite, men de har ju sitt Europaspel och sådär att tänka på, som jag tror kan bli lite jobbigare för dem framöver. Så att, jag tycker de är otroliga. De roterar, som du säger, och kör över Häcken. Häcken är ju inte Häcken med Silas Andersen, utan nu är de Häcken. Och det är inte alls lika bra. Det får vi också förhålla oss till. Men imponerande av Hammarby att bara skölja över dem och bara köra och kasta in lite ny backlinje och sådär. Och bara fortsatt se dominanta ut på planen. Han har gjort ett jättearbete där, Rydström, under så pass kort tid, det måste jag säga.
Ja, men jag tycker att Hammarby har varit bra hela året. Liksom. Jag tycker de har varit bra. De är ett av få lag som är bra även när de förlorar. De var jättebra till exempel när de förlorar mot Sirius hemma. Alltså, jag vet.
Äta lunch med Kalle Karlsson om två timmar.
Nej, men jag tycker det. Jag tycker de har haft sån tydlig identitet som gör, från Kim Hellberg då framförallt, som gör att de har en grund att stå på, som gör att de aldrig gör riktigt dåliga insatser. Liksom. Möjligen andra halvlek borta mot Anderlecht, men det var mot Anderlecht. Så att under Rydström hade det blivit ännu bättre nu. Jag menar, att rotera, alltså det hade kunnat man var inte säker på förhand liksom, om den här Terrien, Gustav Lindgren, skulle liksom störa Fofana och Rennecke. Men de var ju helt magiska ihop som mittbackar. Visst, uppgiften kanske inte blev så svår ändå, men det var ju lite av en chock för mig att man vilar två mittbackar i Winter och Eriksson och spelar Rennecke och Fofana, som var helt otroligt bra tillsammans. Liksom. Nu har man fyra mittbackar av riktigt bra kvalitet. Liksom. Så att jag också, precis som Pontus, måste jag säga att Hammarby väldigt, väldigt, väldigt bra just nu.
Nu är ju tongorna lite att man bara ska ställa av Rakov på hemmaplan.
Ja, men de åkte ner och gjorde jobbet. Jag tyckte det var en perfekt genomförd bortamatch. Då spelar man dessutom utan forward. Jag gillar ju det, att man är lite flexibel i det där också. Att man börjar spela lite kuppspel. Vi åker ner till Polen, åker hem med en pinne. Jag vet att det inte är en poäng, men det är halvtid och sådär. Åker hem och så ställer man. Det är exakt vad jag tror att de kommer göra. För så pass duktiga är de och så pass... Ja. Jag tror inte att Rakov är liksom ett världslag. Det är inte Anderlecht direkt, utan det här är ju någonting annat som är klart överkomligt, och jag tror att Hammarby gör jobbet. Och för i den formen är de, och så då har de fått vila lite spelare dessutom till den matchen.
Jag håller med. Jag tror att Hammarby slår Rakov hemma. Det var så, de var så pass ett par så pass mycket bättre fotbollslag liksom, än vad Rakov var. Vilket jag var överraskad. Jag trodde Rakov ändå skulle göra någonting på hemmaplan. Men Hammarby var minst lika bra eller bättre borta. Det tyder på att hemma på konstgräset att de kommer... Ja, de har alla förutsättningar att skölja över Rakov faktiskt.
Du som var på plats mot Häcken, det här bråket mellan Rydström och Gustafsson, hur illa var det?
Det var ganska rejält ändå. Alltså, de stod verkligen och skrek. Liksom. Och det blir ju ofta så. Alltså, Rydström gillar ju, alltså, jag tror att han går ju igång på den...
Tror du?
Nej, men han går ju igång på den dynamiken. Liksom. Alltså, han är ju men lite som du var med domare och sånt. Liksom. Alltså, jag tror att han går igång på käftandet. Liksom. Det är en del av matchprocessen för honom. Och Jens Gustafsson är ju som en gläfsig hund vid sidan. Han står ju alltid och skriker så inåt helvete. Alltså, på ett sätt som jag alltid tyckte var lite... Alltså, ska han skrika upp spelarna i pressen varenda gång de ska pressa? Liksom. Jag har ganska svårt för det alltid. Liksom. Det är ett sätt att visa sig aktiv mer eller mindre. Och sådär. De var ju rejält irriterade på varandra. Vi försökte fråga om det efteråt, men då satte Jens Gustafsson ner foten och sa att han ville inte prata om det. Men de verkade vara goda vänner sen. Liksom.
Om Hammarby går vidare, hur går det för de andra Europalagen?
Ja, Blåvitt ska ju ner och möta Gent här. Det kan bli tufft. Jag tyckte att de var numret för stort. Blåvitt såg upp bra, men det var tydligt att Gent var där... var på Ullevi för att få med sig ett bra resultat, vilket de också fick. Sen är det större under som hänt. Svenska lag har ju vänt för. Jag var ju med på andra sidan när AIK vann mot oss i Moskva, trots att vi hade 99% bollinnehav och de hade ett skott på mål och gjorde två mål. Typ. Alltså det kan hända. Mm. Så att, men det kommer bli tufft. Och man gör väl den här idiotmatematiken, men jag såg det som Anderlecht gjorde med Hammarby i andra halvleken nere i Belgien. Och Anderlecht är ungefär, kan, jag vet inte, ungefär på samma nivå som Gent. Om Gent trampar plattan i mattan mot Blåvitt, då kan det bli svettigt. Det är väl bara att hoppas att de har en lite sämre dag då, och två röda kort och ett par straffar, så kanske det går. Men jag är inte superoptimistisk, men jag tycker att de stod upp bra hemma matchen, och någonstans så är det ju bara 1-0. Får man dit 1-1. Vi har fortfarande Sam Larsson och Heinz där framme som i sina bästa stunder kan skaka den här typen av motståndare då, tycker jag.
Kanske ändå bra för Blåvitt att få fokusera på allsvenskan, även om man nu har börjat klättra i tabellen.
Ja, och där får man ju säga också att jag tillhörde de som var lite skeptisk till Jesper Janssons beslut att kicka Billborn och hålla kvar Björklund. Det kändes som en halvmesyr att göra något för att göra någonting, men där har man ju helt fel och han helt rätt helt enkelt. Björklund har ju faktiskt lyckats med typ allt han har gjort än så länge. Alltså, han gjorde ett kontroversiellt val med att byta målvakt. Har gått utmärkt. Han liksom spelar en lite annorlunda typ av fotboll. Inte hela tiden. Man har haft matcher där man har kontrollerat. Men mycket, ja, kanske lite rakare perioder. Tryggare försvarsspel. Jag tycker att han liksom har... Ja, han har faktiskt löst allting. Det måste man ju lyfta på hatten för.
Och sen ska ju även Mjällby spela i Europa här ikväll. Och som jag sa, jag tycker inte att Slovan Bratislava var något överkomligt motstånd. Det tror jag att de kan vända, men då behöver de ju hitta tillbaka något så när till det de var under cupspelet i år eller under början av sommaren. Så tror jag absolut att de kan vända det, men ja.
Det hade varit någonting, åka ur allsvenskan och gå till Champions League.
Ja, men då räddar han ju sitt jobb i alla fall. Nej, men jag tror att de kan vända det där. Jag var inte alls imponerad av motståndet i den matchen. Jag tyckte snarare det var Mjällby som var svagare faktiskt och inte lyckades att utnyttja deras svaghet.
Pontus, hur ser din vecka ut då?
Min vecka? Nu ska jag vara upp på redaktionen här, en av få som jobbar i det här huset. Jag var med Makotos Sillipod och sen, vad fan är det sen? Sen är min vecka slut, höll jag på att säga. Sen är min vecka slut i alla fall.
Så
du har rätt i att jag inte jobbar så mycket. Ja, sen blir det jobbigt då när jag kommer hem efter en dags arbete hem till frugan som har fått stå där och stöka hemma med två barn och man knäpper på Mjällby. Det är hon lite svårt att ta in, tror jag. Liksom så här, Blåvitt, okej. Okay. Men när du trycker på Mjällby mot Slovan Bratislava när du har varit borta hela dagen, den kan jag få, det kan bli sofflocket för mig ikväll faktiskt.
Och Bomman, du som sagt på plats i studion ikväll och även på torsdag, då är vi på Tre Arena när Hammarby ska ställa av Rakov då.
Ja, men få förunnat att få med på sådana trevliga Europakvällar.
Ska vi säga så för idag? Kul som sagt att vara tillbaka.
Det är det. Men nästa vecka är inte jag med. Det vet inte du, va?
Nej, det kommer som en superchock.
Nej, men det vet cheferna. Jag rapporterar inte till dig, Malin. Vi är kollegor, även om du är programledare lite högre.
Han blev arg nu för att jag sa att han var oförskämd mot Axum. Hoppa av podden direkt.
Va? Jag kommer inte nästa vecka.
Jag ska på golfresa nästa vecka. Mycket på jobbet.
Det är klart ska på golfresa. Ja, vi får se om vi har någon ersättare klar. Har du fixat det, eller?
Jag! Ska jag göra det också? Ska jag fixa mig? Det var ju det jag ringde till chefen om och sa att ni får fixa en ersättare.
Ja, vi får se då vem som är med oss nästa tisdag. Morgonklubben är tillbaka på fredag och alla avsnitt av klubben kan ni hitta där det finns. Tack för idag!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.